Tjenare. Hur är läget, Mange?
Det här, kan det vara det bästa intro vi någonsin haft? Ja. Är det 2026 intro?
Man kan tro att vi är själva.
Nej, men är det 2026?
Ja, det är det.
Ja, det är 2026. Det är 2026. Jag satt och tänkte så här, var det 2026 vi lämnade efter oss? Är det 2027 jag ska tänka på nu? Det är alltid så här, när det är nytt år så ska man skriva under papper. Mm. Och så blir man så här, vilket år är det nu igen? 2020. Och så brukar jag få titta på dem som jag ska skriva under för. Så säger de. 26. Okay.
Det är ungefär som när jag ska skriva min ålder. Hur var det nu? Var det 36 eller var det 46 eller var det 20? Alltså det är lite så.
Ja, den är jobbig. Det var ju faktiskt någon som häromdagen som frågade hur gammal är du? Då blir jag så här, har jag fyllt den eller ska jag fylla det som jag tror att jag är? Det visade sig att jag hade fel. Jag var ett år fel.
Mm. Men i alla fall varmt välkomna både ni som lyssnar och panelen som idag gör årsdebut. Och det är inte så konstigt för det är ju årets första avsnitt.
Ja, och vi som sitter där idag, det är jag, Magnus Sörensen.
Och jag, Fredrik Bråra. Och
Fredrik Fornänger, och han som pratade innan då, det var Florian Lindblom och Hara.
Det är gött, vi får översätta sådär. Är det ett sånt år nu?
Han ska översätta mig alltid, egentligen. Jag vill ju vara en sån gubbe som, om jag någonsin blir känd, så vill jag att Fredrik står bredvid mig och översätter det jag säger på teckenspråk. Mycket som så här presidenter och sånt som står i tv. Det hade varit så fräckt om Fredrik kunde göra det för min skull.
Jag tror att jag behöver översätta liksom muntligt, för du pratar så fort. Så du behöver liksom
pratar han som... fort? Har du hört det själv när du blir exalterad?
Det är någon som säger att Fredrik pratar snabbare än mig. Jag har alltid sagt det, men Fredrik tror mig inte.
Jag är ju inte pratat, du har ganska långsamt.
Jag säger ju bara mitt namn fort. Känner jag ju en slow talker.
Ja, men man är bra på olika saker.
Ja, jag tänker så här, hörni. Den senaste tiden, året har inte varit jättelänge, men vad har ni gjort det senaste som är härligt och nördigt?
Ja, men kul att du frågar, Magnus. Jag har ju, det finns ju så mycket kul att göra, och framförallt nu 2026, och en del saker som ligger efter. Och en av förra årets liksom i smyg hypade tv-serier var ju en tv-serie som heter Pluribus, som går på Apple.
Just det.
Och det är väl skaparna av... nu tappade jag namn här.
Oj, vad spännande. Jag vet inte ens hur du pratar om.
Better Call Saul.
Ja, Breaking Bad alltså.
Breaking Bad, exakt. Mm. Och det här är en vi kommer att prata till sci-fi senare i det här avsnittet. Och det här går väl in lite på det. Men upplägget är ganska enkelt. Det är en blandning mellan science fiction och pandemi. Det sker, och det här sker redan i första avsnittet, så det är inte så mycket spoiler. Men det blir alltså en smitta. Jorden tar emot en signal som har skickats från någonstans i yttre rymden. De lyckas koda det här till en liksom genetisk kod, så de försöker framställa det här i ett laboratorium, och det gör de, och på möss då. Och en mus biter en människa, och den här människan blir liksom genomgår någon form av process som i sin tur med hjälp av sitt DNA, det blir en sån DNA-förändring, smittar andra människor som då blir likadana, och de blir alltså som ett kluster, de förlorar sin egen identitet. De blir som en enda person. Så inom bara några dygn eller månader så är alla människor på jorden
en person.
En person.
En persons tankar, en persons...
Ja, och de blir liksom, du lägger ihop alla de här, och de gör bara det som de tror är organismens bästa. Alltså den här entiteten som de har blivit, deras bästa, det utgår de ifrån. Och då får man ju då följa en författarinna som på något sätt inte blir smittad av det här. Det är hon ungefär kanske 15 till på hela jorden som inte blir smittade av det här viruset. Och som då upplever det här som helt outhärdligt, såklart. Mm. För att alla andra människor, de har ingen identitet längre. De är bara en person. Mm. Och hon förlorar ju allt, sin familj, sina vänner. Hon blir så här, hur ska vi ta oss ur det här? Och såklart att de här människorna, de kontrollerar flyget, sjukvården, tvn, allt. Så vad hon än gör så är de där. Och de har ju ett helt annat syfte, vilket jag inte vet än. Jag har inte kommit så långt i serien. Men det är ett jäkligt intressant take både på pandemi, men också på hur mänskligheten är. För även om vi då är en person, så är alla brott, alla rån och mord och allt sånt finns ju inte längre.
Mm.
Så det är ju, och då säger de, men det är ju bra. Vill vi inte ha det så här? Men att hon, ja, men vår egen vilja då? Ja, men er egen vilja driver ju bara till er egen förstörelse. Varför ska vi ha en egen vilja? Det är helt meningslöst.
Det här låter ju lite som den gamla filmklassiken Invasion of the Body Snatchers. Mm. Alltså, premissen känns liknande.
Ja, fast de är inte i Body Snatchers är de ju uppenbarligen rätt onda. Här är det klart högst oklart. För att de har inte ihjäl djur, de tar hand om miljön.
Men hur långt in är du?
Jag är väl ungefär 4 avsnitt in i serien.
Och är det typ dubbelt så mycket kvar?
Ja.
Finns det en liten känsla att de kommer vara onda? Eller tror du det här kommer pågå och vara glatt trevligt?
Men jag tror också just det här gråzonen att behöver det vara ont? För att du får ju, du räddar jorden. Du ser till att vi inte utrotar djuren. Du ser till så klimatet förbättras. Du blir inga mord och människor är inte elaka mot varandra. Men såklart, de har ju ingen fri vilja. De kan inte, det är inte, du kan inte göra vad du kan inte vara dig själv.
Och det här är bara människor, inte djur då?
Nej, bara människor.
Mm, intressant.
Så väldigt intressant. Och framförallt hur hon blir mer och mer liksom panikartad. För hon blir, vad ska jag umgås med? Mm. Så hon bjuder in till slut en av de här. Som då försöker liksom anpassa sig till. Men hon märker ju direkt att jag pratar inte med en person. Jag pratar om miljoner samtidigt.
Kul. Alltså det här är en serie som ändå har legat i periferin för mig. I och med att det är Breaking Bad-skaparna och Better Call Saul-gänget. Och de har ju faktiskt gjort några av de högst betygsatta serierna någonsin. Jag vet inte, tror du att Breaking Bad väl är den högst betyg eller den ratade serien på IMDb om jag inte minns fel. Så att det finns ju kvalitet bakom det. Och det är helt annorlunda premiss än deras tidiga grejer.
Ja, och framförallt är det någonting vi aldrig sett förut. Och det är det som är så kul när det kommer någon serie som är så originell. Så den här kan jag absolut rekommendera. Det är, den väcker tankar. Mm. Och hon träffar ju då, ska vi inte spoila för mycket, men hon träffar ju såklart några av de här andra människorna som inte är smittade. Och de är så här. Ja, men det här är ju rätt gött. För jag får, de här är ju rätt schyssta ändå mot de som inte blivit smittade.
Ja, precis, så
det är en snubbe där som bara, ja, jag kan ju ligga med hur många tjejer som helst varje kväll. Och jag får vad jag vill ha liksom.
Men det är alltid kul med så här unika och fräcka tankar på film som man inte sett innan som får det är ju absolut också bli exalterade. För man gillar ju grejer som man inte har sett innan och jag vet... Nu för 2 dagar sedan, det vill säga fredag den 23, släpptes en, jag tror det är en fransk film som handlar om en tonårstjej som helt plötsligt kan höra alla tankar som hennes föräldrar har, även när hon är långt ifrån dem. Mm. Så när hon sitter hemma och hennes pappa går in på jobbet och pratar med sig, hon hör allt. Hon hör allt. Men hon hör också när de har sex, hon hör också när de är otrogna, hon hör när de, ja, du vet, en fullständig mardröm för en tonårstjej. Och så ska hon då konfrontera och liksom till en början blir det ju att de när man tänker, vad är det här för konstigt? Men sen när de fattar, det här skulle inte hon kunna veta för hon var ju inte där. Den problematiken liksom. Och också sen behöva styra upp sitt liv då man har massa hemligheter. Det är en ganska cool filmpremiss också för att säga. Ja, jag är lite sugen på att se den.
Att veta någons, vem som helst tankar är ju skitläskigt.
Mm. Och det behöver man inte vara tonåring för.
Nej, men vem som helst och vem tankar som helst.
Tänk att vara typ en 13-14-årig flicka. Mm. Du är ensam barn och du har 2 föräldrar. Ja. Föräldrarna har, alltså det är problematiskt och hon... Mm. Få ta del av alla dem. Det är ju väldigt smart att lägga in den typen av karaktär som huvudroll. För jag menar, det är klart det har varit jobbigt för vem som helst. Men det känns en ungdom i de åren liksom. Det blir ju extra svårt liksom. Och det är därför det blir så filmiskt bra.
Vet du vad den hette?
Det är grejen, jag kommer inte ihåg vad den hette. Och det är ganska dåligt för att vara mig. Men jag för mig allt det här börjar hända efter att hon får en bitchläp. Och det är då det händer. Men den är seriös alltså.
Men vi gör så här att i texten till ett avsnittet längst ner så står det ur Florians huvud. Och så har vi grävt fram vad den här filmen heter faktiskt.
Garanterat.
En annan serie som är het just nu och som hade premiär i alla fall för säsong 2 i julas. Det var någonting som Fallout är. Han är väl stöpt i det här DNA-t egentligen. Och det är ju Fallout.
Så är det. Och det är... Det är extra intressant för att Fallout-säsongspremiären skulle ju varit den 17 december. Men så sa de på Amazon, ja, vi har en liten överraskning till er. Vi kommer släppa det den 16 december. Alla gillar ju när tv-serier släpps en dag tidigare så man blir lite så här överraskad och glad. Och den 16 december kom ju min son också. Så att jag tänker, jag är så bunden till Fallout nu så att det liknar ingenting liksom. Det,
vi
kommer vara... Är det därför du döpt din son till Voltech?
Nej, han heter faktiskt Rob Coe.
Det här är jätteintern. Det är alltså företag i
ja, men som Magnus säger i alla fall så är det sjukt gött att vara tillbaka i Fallout-universumet. Och man känner ju att man skulle kunna vara här i evigheter. För det är väldigt snyggt gjort. Det är sjukt mycket easter eggs. det är liksom en hyllning till alla oss Fallout-fans. Samtidigt som jag antar att människor som inte kan något om Fallout ändå kan tycka det är kul att kolla på det här. För det är ganska välskrivet och roligt och det är väldigt snyggt allting. Så att just nu är det lite julafton varje onsdag när det släpps Fallout-avsnitt. Vad tycker ni om serien än så länge?
Jag älskar ju serien överhuvudtaget. Jag älskar ju spelen också såklart. Och jag tycker att det är... De har fått till serien, vi har pratat om detta förut, men jag fyller på igen med att de har fått till det jäkligt bra med att de skriver de här tre separata story arcsen för The Ghoul, för Maximus och för Lucy. Och de är intressanta på olika sätt. I första säsongen så fick de dela ganska mycket på det, men i nya nu, för mig så är det ju The Ghouls säsong. Alltså Walton Goggins får spela ut och fy satan vad bra han är. Han är ju så härlig att följa. Det, och just det att de tillåter sig att ta tid. De går bak i tiden och berättar hur saker har gått till så vi fattar ännu mer. Vi får lära oss mer hur saker hänger ihop och det är så jäkla snyggt och härligt.
Ja, och för mig personligen har det varit väldigt skönt för att när den här trailern kom för något halvår sedan att men det kommer vara liksom, och man fattar ju det liksom, det kommer vara mycket fokus kring New Vegas framförallt. Det är liksom Las Vegas efter det här tredje världskriget. Och då har jag ju varvat om Fallout New Vegas. Jag har ju liksom allting superfärskt i minnet, varenda liten detalj. Så för mig blir det liksom oj, 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 jäklar vad snyggt. För antagligen skulle man inte veta det, men när man väl har spelat det så tänker man på detaljerna så extremt mycket. Mm. Och de har varit så himla bra på att få in allting här. Så just nu är det är verkligen julafton skulle jag säga. Sen är det också väldigt kul att de liksom... Ja, men så här, små roller, han kanske kommer få en större roll, men att man hade Macaulay Culkin som en av Kaiser Legions gubbar och att man så effektivt härmar inte spelen, men man tar delar från spelen så att man ändå känner den här glädjen. För att ni vet hur det är med fans, det räcker ju ibland att man får se någonting eller det swishar förbi bara en bildruta och folk blir helt lyriska till sig.
Men det är det som är så snyggt också, för det här är ju canon. Alltså de gör inte så här, nu ska vi göra ett avsnitt av serien, utan det här utspelar ju sig efter alla tv-spelen och är en berättelse innan nästa spel. Så det som händer nu händer i den här världen. Så att de flera alltså karaktärer eller platser som varit med i spelen tidigare, de har ju utvecklats och blivit någonting annat nu. Som Shady Sands till exempel, som jag tror något av spelen utspelar sig i, den är ju borta, den är ju sprängd i tv-serien till exempel.
Men det du säger här är intressant, för det som är en sån extrem styrka i Fallout-spelen, det är ju att man styr ju ödet ut efter sina handlingar, om man är ond, god eller någon gråzon där mitt emellan. Och den här delen i Fallout har ju gjort att, okej, det blev så här. Det kunde ju lika gärna vara så att Mr. House då, som är den här som styr hela Sverige, skulle kunna vara stendöd liksom. Här lever han antagligen. Vi vet ju inte, men vi säger om man gör det så då vet man att okej, då var det att den här händelsen gick på det här sättet och det var exakt så här det blev. Och det är det som är lite fräckt. Och då får man ju, ja, vissa kan ju tänka sig, nej men jag vill ju att Kaisers Legion skulle ta över allting liksom. Men nu har filmskaparna valt den här linjen och jag tycker det är skönt att bara hänga med och se hur någon annan skulle liksom spelat spelet.
Ja, det är skönt att Bethesda är så inblandad i det och verkligen bryr sig. Och som du säger att de verkligen ska, nästa spel kommer ju höra ihop med detta också.
Och det är sanslöst mycket liksom, kommer de göra ett shadow drop som de gjorde med Oblivion? Det vill säga att 4 februari när säsongen går i mål, kommer då Fallout 3 Remaster komma, eller Fallout New Vegas Remaster komma, eller ännu sjukare, det kommer aldrig ske. Tänk om Fallout 5 skulle bara, varsågod,
det kommer aldrig ske. Det var min nästa punkt faktiskt, att det snackas ju om att när säsongen är slut så ska det bli en, väldigt mycket snack om en Fallout 3 remake.
Och den är mest, och det är den jag hoppas mest nu.
Den är mest trolig också.
Ja, i och med att Bethesda äger ju inte Fallout New Vegas, det är ju Obsidian som gjort det, och Bethesda äger ju Fallout 3.
Ja.
Så min förhoppning är faktiskt att det blir en Fallout 3, i och med att jag precis spelat igenom Fallout New Vegas så extremt mycket känns det så sjukt att börja om på Q1, för det hade jag gjort, för jag är ju som en schackpundare när det gäller Fallout-tv-spelen.
Sen är det ju mer grejer som man med Fallout att göra. Vi lämnar tv-serien, men det är ju faktiskt här också. Fallout 2 får ju en first person remake i Fallout 4 engine av ett gäng moddare. Väldigt stort projekt som vi får se om det ens går i mål. Fallout 2 är ju mitt favoritspel när det kommer till Fallout.
Så och jag har ju aldrig spelat det, så jag vill ju så gärna spela det.
Det kommer typ på 90-talet.
Slutet 90-talet, ja. PC.
Och det såg du ju uppifrån mer den gamla skolans rollspel, flytta runt figuren och...
Ja, men som Baldur's Gate såg ut.
Ja, precis. Så... Nej, men det... Jag är helt...
Har du spelat ettan också, eller bara tvåan?
Ja, ettan och tvåan.
Ja, okej. Okay. Är bägge bra, eller?
Bägge är jättebra. Mm. Jag spelade tvåan först, tror jag, och sen gick jag till ettan. Jag förmår att det var så i alla fall. Men tvåan är ju... Den tar ju mycket från ettan, såklart, och gör det ännu mycket bättre. Mm. Och det har ju alla de här hela Easter eggsen, populärkulturreferenserna. Du har alla de här perksen, vet, bara när man upptäckte att det fanns Bloody Go- vad heter den?
Bloody Mess.
Bloody Mess, ja, första gången. Och hur man kunde spela ut gäng mot varandra, hur man kunde välja att låta någon leva eller sju, alltså man hade inte varit med om det här i spel att man kunde göra på det här sättet.
Nej, det var första tv-spelen jag kunde bli drogberoende i.
Det var mycket grejer där som påverkade, som man, mycket val man kunde göra då, och mycket
Men det är ju där också Fallout New Vegas är så extremt brutalt, för det finns mycket där som jag tror inte det skulle släppas igenom idag, och det släpptes ju ändå bara, jag tror det är 2010 eller 2011. Men jag liksom, du kan ju få en människa som har mått bra nu i livet, som har rättat upp sig själv, men som har liksom en bakgrund som gammal sexslav och såna grejer. Du kan ju få han att säga, men fan, var det inte ganska gött att tjäna pengar på att ligga lite så här. Han bara, nej, men jag har det bra nu. Nej, men på riktigt nu, jag tycker du ska bli en sexslav igen. Gå dit liksom.
Men man påverkar omgivningen kring sig hela
tiden. Ja, men på ett sjukt
tiden.
Sätt att man kan göra det. För det finns jättemycket brutala situationer i Fallout New Vegas. Och
det hade nog inte släppts igenom idag.
Nej, det hade aldrig kommit igenom idag. Men en till intressant grej med det du säger, Magnus, här, som jag är jättetaggad på, men som jag oroar mig lite. För kommer du ihåg, för typ 5-6 år sedan så var det så här, Fallout London ska komma. Ja. Den här modden då. Och man var görtaggad och man tänkte så här, ja, men jag startar jag mitt PlayStation, så går jag in på moddar och så väljer jag Fallout London. Nej, för precis efter det släpptes så gjorde Bethesda en jättestor uppdatering. Så det gick inte ens att spela det spelet. Det gick om man laddade ner en gammal version och körde det på PC. Men jag spelar inte på PC, så jag har aldrig fått ta del av Fallout London. Jag är lite orolig att det kommer bli samma sak här. Att de här moddarna gör sin grej, men sen kommer inte den släppas igenom ändå.
Nej, men antagligen. Alltså för moddarna gör det där. Det är riskabelt som tusan. Själva Bethesda skiter ju det här. Mm. Så sett, förutom att de kanske vill stänga ner och göra det själva. De kanske har en sån plan själva. Att vi skruvar ju en London. Nästa spel i London. Så att det är ju väldigt risky. Det finns en grej till för Fallout. Det är mycket Fallout nu.
Ja, underbart.
Om jag säger så här, det här är inte bra ni koll på här, men taglinen är "It never rains in the Mojave, it pours lead." Och Royal Flush. Det här är en, för de som spelar Fallout-rollspelet, så kommer det alltså en ny story nu med Vegas-tema. Och jag sitter ju på rollspelet, har fortfarande inte
just det,
dratt ut proppen, vet, och bjudit in er till detta. Men nu vet vi att det finns ännu mer. Så nu blir man lite stressad och man säger, shit, nu måste vi komma dit, för det där såg ascoolt ut. Så att det är mycket Fallout i framtiden.
Kan vi inte sätta ett datum i sommar där vi faktiskt, så du får en deadline?
Ja, jag borde egentligen det. Det är det här med tid. Men man behöver deadlines. Mm. Det är bra med deadlines. Vi kan försöka i alla fall.
Jag har ju försökt spela det här, för jag köpte ju det samma dag det kom, Fallout brädspelet. För jag tänkte,
nej, du köpte rollspelet. Ja, det är rollspel,
alltså,
det här.
Paper, pen, alltså.
Jaha. Vad, kan ni berätta mer om det?
Nej.
Ni vet inte så mycket.
Jag har det hemma.
Ja, men du sitter och du spelar sig i den här världen, och till skillnad från tv-spel så du gör ju din karaktär. Mm. Antagligen utgår jag från att man är en sån vault dweller, alltså man,
jag skulle gissa det. Ja. Jag har inte kollat igenom alls.
Och där då så, i de här valven så har man ju olika yrken, och sen då av olika anledningar så går man upp till ytan tillsammans. Jaha. Och utforskar den här världen, och så finns ju då olika uppdrag och äventyr och kanske en kampanj.
Är det liksom omtyckt där då? Spelet, vet ni.
Jag tror det har fått ganska bra faktiskt.
Mm. Jag visste inte ens det fanns.
Jag ser bara fram emot att jag har alltid velat styra eller leda en rollspelsession. Jag har ju knappt spelat rollspel, liksom, spelat någon enstaka gång, men att leda känns ett stort steg, men samtidigt så känns det, ska jag göra det någonstans, så känns ju Fallout-universumet väldigt bra, för där har man ju väldigt tydliga bilder över vad man ska berätta och hur man ska, det har ju ni med liksom, som har spelat spelen och sett serien, ni kan se runt er vart vi är ungefär.
Jo, men verkligen så. Men en snabb fråga bara, brädspelet där, har ni spelat det?
Nej, jag har inte fått tag på det försvann så jävla snabbt.
Ja, för jag är ju så korkad när det är komplicerade brädspel, så jag tog upp det, försökte läsa reglerna i typ en och en halv timme, sen bara, nej, går inte, jag behöver Fredrik, tänkte jag, för någon som kan liksom fatta brädspel. Men har du spelat, Fredrik?
Jag har inte gjort det, så jag ser jättemycket fram emot även en brädspelskväll under våren här.
Det kan bli mycket Fallout. Det blir mycket Fallout under året, hörni. Florian, jag har fortfarande gått in på vad du har gjort för härligt nördigt det sista.
Nej, men Netflix släppte ju en film nu, och jag blir alltid lite extra glad när jag ser att Ben Affleck och Matt Damon är involverade i någonting. För att jag älskar ju liksom The Town, och jag gillar Gone Baby Gone, och jag gillar The Martian, och Odyssey kommer sen. Alltså, de här skådespelarna är med i väldigt mycket grejer som jag uppskattar. Och sen Good Will Hunting har man alltid sänt någon typ av kärlek till de här grabbarna. Och peppen var ganska stor när jag för några månader sedan såg att fan, Netflix ska släppa en fet film liksom, där Ben Affleck och Matt Damon står med feta puffror och ser coola ut, och det utspelar sig i Florida. Och då blir jag lite så här, har vi en ny hit på gång eller något? Det var ju absolut inte så. Men för att vara en, jag kan säga så här, det är en 3-5 film, men premissen är väldigt cool här. Det handlar alltså om ett gäng poliser som är specialinriktade på att hitta stora gömmor pengar från typ där det knark... ja, men det är liksom knarkhandlare och sån skit gömmer sina stash. Och då finns det något, det visste jag inte ens fanns. Det finns knark... Eller vad heter det? Inte knarkhundar utan... pengahundar som kan sniffa till sig vart pengar ligger gömt. Jag visste inte att det fanns ens. Och då visade det sig att de kommer till ett hus i Florida där det ligger typ 23 miljoner i burkar inne i väggen liksom. Och då är den här gruppen här och Matt Damon då som är teamledare säger till alla, ni måste, jag vill att alla ger mig sina telefoner nu. Jag vill inte att någon liksom gör någonting sketchy, för det som är så intressant med den här filmen, det är ju att de här pengarna, för det första, är de pengarna där för att de är lagda av, liksom knarkarna som har gömt dem där? Eller finns pengar där för polisen har lagt dem där för att man vill se vem som är en dirty cop? Ah. Alltså det blir en väldigt så här intressant katt och råtta lek.
Spoila ingenting nu bara.
Nej, det gör jag inte.
Det här ligger ju på min, faktiskt väldigt högt upp på listan. Mm. Vad heter det?
The Rip. För man kallar ju det för drip när man drar in massa pengar liksom. Aha. Då gör man ett så kallat rip. Så ja, vi drog en rip här på 150 000 nu för att, ja, bara för att förstöra för knarklangarna liksom. Så det är en cool film. Det är verkligen 3 av 5 film. Men den är värd tiden för premissen är så himla fräck.
Det räcker med en 3 av 5. Alltså jag tycker fan 3 av 5 filmer är jävligt bra.
Däremot, alltså. Det har ju varit väldigt mycket intressant buzz kring den här nu. Både Matt Damon och Ben Affleck var ju och besökte Joe Rogans podcast. Mm. Och då sa ju faktiskt Matt Damon det att det är lite, det är första gången någon av dem någonsin jobbar med Netflix. De är ju biogubbar generellt sett de här två. Men de sa ju det att det är väldigt mycket annorlunda mot biofilm, för filmerna på Netflix, de har en sån så kallad dummy, det vill säga att 3-4 gånger under filmens handling behöver eller 3-4 gånger under filmen behöver man beskriva filmens handling igen. För att man vet att folk som kollar på Netflix, de kollar inte med fullt fokus. Nej. De går iväg och du vet, barnen springer iväg och ja, man går och kissar, man går och lagar mat och låter bara filmen stå på. Mm. Och det är ju tyvärr det nya sättet att se film på många gånger. Men de säger ju att det, och det är ganska tråkigt, för om man jämför med typ med The Odyssey då, som kommer ut i sommar, som en annan film av Matt Damon. Där är det ju fullt fokus. Det finns inga distraktioner. Här ska vi bara sitta och kolla på film. Så att det här nya liksom filmtittandet som vi människor har gör ju att vi inte är lika engagerade i filmen längre. Och då måste man ett par gånger under filmen, just det, varför kollar jag på den här filmen? Ja just det, det är ju han som har dött. Och det tycker jag är lite, det är lite sorgligt när de säger så. Mm. Sen är det ju beteendemönster som ändras, man får ju bara hänga med liksom i livets gång. Men det var ju väldigt intressant att han sa det.
Det är därför jag älskar Game of Thrones, för där la man inga fingrar emellan. Utan missar du 2 sekunder, då är det ditt eget fel. Och då hänger du inte med i storyn. Du vet inte vilken här familjen är. Och jag kan ju lite trött på den här anpassningen efter, ja, men nu ska vi anpassa oss efter en publik som inte bryr sig, istället för att göra filmer som faktiskt engagerar och får publiken att bry sig.
Mm. Mm. Jag tänker att det här är jätteintressant och jag ser jättemycket fram emot ert numera standard skrivet i sten filmavsnitt som kommer väldigt snart, som handlar om filmvåren. För vi har alltid den här diskussionen med folk nu för tiden, att det här med biofilmer och streamingfilmer, att jag vill gå på bio mer, men det är jävligt oinspirerat att gå på bio, för det är uppföljare, det är remakes, det är nytolkningar, det är lättsålda saker. Var är de nya äventyren? Var är de nya? Det finns ju några få, absolut. Odysseen kommer nu till exempel. Men
det är ju också egentligen en rip-off.
Jo, jag vet.
Det är ju det som är så sjukt.
Ja, fast det här är väl egentligen kanske den första gången de har gjort en stor satsning på det. Liksom. Ja. Så den kan ju behövas, det kan jag köpa. Med, och det är med. Christopher Nolan, så det är ingen snack. Men det är väldigt mycket samma varje år. Ja, men varje år så är det är en ny Alien, det är en ny superhjältefilm, det är en ny Dumma mig, det är en ny Jurassic Park, det är en ny Transformers. Och sen är liksom...
Och vi med Geekpodden kommer våra pengar springande så köper pockar.
Ja, men jag köper liksom inte riktigt. Jag vill gå se... Jag vill bli...
Amazed igen.
Ja, exakt.
Gå och kolla på Star Wars, Indiana Jones, Blade Runner.
Jag älskar att gå
Jones,
på bio och verkligen... Mm. Ja, precis så. Vad är nästa liksom? Ni får gräva fram, vad är nästa som stora på riktigt?
Mm. Ja, och då har jag gjort en spaning här. Vilken fin segue det blev, Magnus. Success. Tack så mycket. Då tittar vi så här 2026 och även ännu längre fram. Vilka trender kan vi se? Vi har ju sett dem... Om vi tittar bakåt lite grann snabbt först då. Så har vi ju sett hur superhjältefilmerna ett tag har ju dominerat både streaming och film. Det, ett tag kom det, vad var det, 6-7 superhjältefilmer varje år liksom. Och även då på när det kommer till tv-spel och så vidare. Innan det, kommer du ihåg hur mycket katastroffilmer det var, Florian?
Ja, men det var ju inne med det med. Och alltså, allt går ju i cykler liksom.
Ja, men nu har vi gjort en spaning här. Och tittat framåt. Vad är det nya som kommer nu?
Tack gud att det är science fiction.
Ja, för här har vi sett en jag har ju sett en jätteintressant trend här. Och det är ju att science fiction som berättarform kommer mer och mer. Och man har insett att genom science fiction så kan vi berätta nya berättelser. Men också gamla berättelser på ett nytt sätt. Och även science fiction-genren tar nya vägar och blandar ihop sig med många andra genrer. Och det här är inte bara film utan tv-serier, tv-spel, rollspel, böcker, allting. Där blir sci-fi-genren mer och mer intressant. Och det är mycket bygger på, alltså sci-fi i sig, det betyder ju, det är ju vetenskap och kunskap om framtiden som inte finns än.
Yes.
Och just som världen ser ut idag, oftast det vi ser och sånt är ju en reflektion av vad som händer just nu. Ett tag var det jättemycket terrorister som var på agendan och katastroffilmer och så vidare. Nu så lever vi också kanske i den mest spända tiden på väldigt, väldigt länge. Kanske under vår livstid den mest liksom, hotfulla tiden. Vi har ju dels alla liksom, politiska konflikter runt om på jorden, men vi har också klimatkatastrofer som väntar runt hörnet och sådär. Och då vill man kanske dels då kunna skildra det här i framtiden. Hur har det blivit? Och det kan vara dystopiskt. Det kan vara ännu längre i framtiden när det här inte spelar någon roll. Jorden redan har gått under. Hur ser mänskligheten ut då? Och det här tar ju sig väldigt spännande former. Jag har försökt lokalisera några av de här olika science fiction-scenarierna som man kommer berätta.
Alltså som kommer bli av.
Ja. Och vi kan ju börja med den här klassiska, ja men just det här med att jorden håller på att gå under, för det är ju typiskt klassiskt mardrömsscenario. Och här har vi ju redan i år en film som heter Project Hail Mary som handlar om just hur en astronaut ska rädda jorden från en katastrof tillsammans med en utomjordisk varelse på något sätt.
Jaha.
Och du, vad heter han som spelar huvudrollen där?
Ryan Gosling.
Ja, det är alla svåra Ryan Gosling. Vi har ju också typiskt då AI. AI, hur kommer det se ut? Där har ju James Cameron redan för länge sedan börjat med Terminator. Vad händer med AI egentligen när det ballar ur? Men nu blir ju det mer och mer påtagligt. Och det kommer också komma väldigt mycket både filmer och spel som kommer handla om AI och hur det utvecklas. Det här har vi bara sett början på. Vi har ju såklart Space Opera där Star Wars har gått i bräschen. Det kommer ju också ta nya dimensioner och det är ju någonting som är väldigt mainstream egentligen med Star Wars till exempel. Vi har ju Mandalorian och Grogu som väntar runt hörnet här.
Ja, men har vi några nya rymdäventyr som inte är Star Wars eller Marvel?
Ja, men...
Det är väl Hail Mary framförallt.
Ja, men vi har ju Biopunken
till exempel. Jag tänker att Hail Mary känns ju mer som en Armageddon.
Ja, men den är inte riktigt så. Det är Andy Weir, han som skrev The Martian.
Ja.
Så den är lite speciell, för han är ju själv ute i rymden, den här astronauten typ som då är Ryan Gosling. Och när man ser den trailern och liksom läser den premissen, jag vet min gode vän Ralla har läst boken två gånger och tycker det är världens bästa bok.
Okay.
Så den ska nog vara väldigt mycket mer unik än vad man tror.
Ja, men alltså, jag tänker rymdopera. Premissen. Alltså är det en rymdopera så är det inte en kille själv ute i rymden.
Nej, det är ingen rymdopera.
Nej, men det var det jag menar. Jag vill ha, apropå Star Wars, alltså, när kommer de välfyllda science fiction upp i rymden, rymdopera, alltså Star Wars, Guardians of the Galaxy,
Star Trek.
När kommer nya sådana?
Det kommer.
Sånt äter ju vi upp.
Ja, men vi har ju sett redan nu då, på tal om vi hade ju Dune här för ett tag sedan, alltså de här gigantiska världarna.
Den kommer ju faktiskt i höst, Dune 3.
Exakt, det kommer
ja, men Dune 3. Absolut, Dune. Men det är ju från något gammalt. Ja. När kommer ett nytt, någonting helt nytt, när vågar någon göra?
Men de vågade ju, vad hette han som förstörde DC? Hjälp mig nu.
Zack Snyder.
Ja, han skulle ju börja en egen sån Star Wars-berättelse.
Ja, just den finns, vad heter den? Moon?
Rebel Moon.
Rebel Moon, ja. Jag såg aldrig den faktiskt.
Nej, och det gjorde du helt rätt i. Så de här försöken kommer ju, men även om vi kanske inte hyllar Rebel Moon, den var rätt pajig, så sågs ju den av otroligt många. Och det fattar ju streamingtjänsten. Titta, oj!
Det är ju det som är det dumma med streamingtjänster. Jo. Det kommer en ny film och alla ser den.
Ja, men det är ju inte så. Men just den här såg väldigt många. Stranger Things har ju också en del sci-fi element. Alltså, folk konsumerar sci-fi oavbrutet, och det har ju de tagit fasta på. Men vi har ju också, på tal om någonting nytt då, som kommer mer och mer, det är ju den här biopunken. Alltså du, när du opererar in saker i kroppen, hur påverkar det oss?
Cyberpunk,
i framtiden? Ja, lite grann så. Men de här detektivhistorierna, vi har ju till exempel Lanterns, DC kommer ju nu, som är en som egentligen består av alltså detektiver i sci-fi-miljö.
Ja, Lantern Corp, vad heter de?
Just det. Vi har ju också solarpunk, alltså lite mer hoppfull. Allting är inte att det går åt helvete, utan nu har man också vänt på det. Men tänk vilket, vad bra det kan vara. Vilka fina samhällen vi kan få med vår teknik. Bland annat så kommer ju en Netflix-tv-serie som heter Human Vapor. Som är japansk-sydkoreanskt.
Human
Vapor. V-A-P-O-R. Och det bygger på en futuristisk värld som ser ganska bra ut. Mm. Men har andra problematiker än de här dystopiska. Mm. Så vi ser lite nya toucher på det här också.
Där kan man ju typ tänka på 97 när femte elementet kom. Det var också en sån en cool rymdopera från ingenstans som ändå var helt unik och som inte hade gjorts på något sätt innan. Den är ganska fräck, den filmen.
Den är störd. Ja. Det är helt underbart.
Ja, det är helt underbart. Mer sånt. Och det är en fräck värld och det är roliga karaktärer.
Ja, men det är lite det jag är ute efter. Alltså, när får vi de här nya man sitter och vad är som, va? Mm. Oh, wow! Det blir väldigt sällan wow nu för tiden på bio när man ser remakes, fortsättningar. Man vet typ vad som ska hända för du har sett förut.
Ja.
Så att jag hoppas att ni lyckas skriva fram några bra tips till mig i det avsnittet där. För jag är sjukt sugen. Förutom då Odyssey och faktiskt
Hail Mary kommer du gilla. Också. Mm. Jag tror du kommer gilla Hail Mary.
Och vi har ju i det avsnittet så kommer vi ju faktiskt det är en hel del sci-fi grejer. Och det, just det här vi märker av den här trenden. Att majoriteten här är på något sätt hör ihop med sci-fi. Och jag menar Fallout är ju också sci-fi. Det är ju alternativ teknik i en framtid. Långt fram. Extremt dystopisk, men där det är verkligen så här sköter vi oss inte nu så är det atombombskriget nära och då är vi tillbaka på ruta ett och bygga upp samhället igen.
Det man älskar med alltså, äldre science fiction filmer det är ju mycket med sån teknologi som i de filmerna var wow, det kommer aldrig ske, men mycket är ju redan här liksom. Ja. Vi får nästan göra specialavsnitt om grejer som funnits på film innan men som inte fanns då.
Ja, men det
kommer ju vara hur mycket som helst.
Vi skulle kolla igen. Vi har ju i våran geeklokal så har vi ju faktiskt massa filmer som jag köpte när jag var i USA eller jag köpt under de gånger jag varit där. Ett tema jag hade då var att jag köpte science fiction filmer, weird, okända för mig i alla fall, science fiction filmer från innan Star Wars-tiden. Mm. Och de har inte kollat på än. Vi borde titta lite på de här och se egentligen hur det såg ut där. Lite har man ju sett från den tiden, men jag har väldigt många obskyra filmer där.
Ja, men sci-fi var ju stort från 50-talet. Alltså, absolut. Så är det ju. Det har ju alltid varit en stor grej. Sen har ju de bemötts med olika kritik. Det var ju bara att folk var så glada över att se science fiction förr. Så
och det är vi nu med. År. Det måste de bara komma ihåg. Mm. Vi vill se science fiction. Mm. Apropå Star Wars som vi nämnde förut här. Star Wars, Florian.
Ja, jo, jajamän. Det är ju våran gubbe, Kevin Smith. Mm. Jajamän.
Det blir en tredje del i Jay and Silent Bob-sagan.
Oj, det gillar vi.
Det är väl också en trend att de här jättegamla filmerna slänger ut sig en efterföljare innan det är för sent.
Ja, alltså bara innan vi går in på den då. Det fanns vad många man har sett nu som är sådana uppföljare på Netflix. Det är ju som att Adam Sandler är en uppföljare på allt han någonsin gjort. Och det mesta är ju faktiskt jävligt dåligt. Mm. Men folk tittar ju på det. Jag tittar själv på dem liksom.
Ja, Happy Gilmore 2 var ju ändå rolig.
Liksom. Det var fan inte. Jag tycker helt ärligt att det var en kassfilm. Den handlar ju bara om att trycka in typ 100 cameos. Det var ju lite kul att sitta och kolla på det som en sån film. Ettan tycker jag är en klassiker. Älskar ettan. Hebbe och jag satt hemma och kollade på den. Det var skitbra. Sen kollade vi på tvåan. Bara, vad är det här?
Ettan är så bra. Så jag glömmer aldrig när jag för 3 år sedan fick äran att träffa Chubbs, det vill säga golfläraren,
ja, just det.
Apollo Creed, Carl Weathers. Och det var så coolt när jag köpte den autografen med bilden på han från Happy Gilmore. Så kan du bara skriva to the worst golfer in the world. Och han bara gapskrattade. Bara, är du verkligen det? Ja, det är jag verkligen. det var väldigt, väldigt skönt.
Nej, men jag tänker Florian där, vi som ändå är Kevin Smith-fans.
ändå lite orolig efter Clerks 3. Alltså den var inte dålig, men Clerks 2 är så fruktansvärt bra. Och även ettan. Ja, ja. Så man blir ju lite missnöjd när man såg Clerks 3. Det måste
jag vet, vi pratade om det. Jag var ju jättebesviken. Jag måste se om den igen. Jag har inte vågat sen dess. Jag var ju skitbesviken. För den hade ju inget av hjärtat från tvåan. Nej, nej, nej. Det var ju liksom en...
Det känns som man bara gjorde den för att den behövde göras.
Ja, precis. För att han hade en liten idé. Det här med allt som hände i den utan att spoila någonting. Mm. På ett sätt lite rörande. Några små grejer. Men fast, det är ingen bra film.
Det som gör Clerks 2 så fruktansvärt bra. Alltså det är ju typ 5 av 5. Om det är det faktiskt.
Jag säger 5
av 5. Jag kan vara med.
För det finns väldigt få filmer som får fram
glad.
Den.
Ja, men den är så den glad.
Har, så här är det. Den har en sån varm touch på sig. Det är en bro-movie. Mm. Samtidigt som alla runt om är jätteviktiga. Och populärkulturreferenserna som haglar är inte bara inslängda för att. Nej. De får in det så naturligt. Och det är... Det är en otroligt fin historia.
Mm. Och jag menar, vi börjar ju det här avsnittet ganska tidigt med att prata om The Rip och Ben Affleck och Matt Damon. Och det är ju Kevin Smith som faktiskt gjort dem till stjärnor i grunden med de tidiga filmerna med Dogma och så vidare. Alltså, hela 90-talet med Kevin Smith och just Clerks 2. Jane Silent Bob början av 2000-talet. Alltså, han har gjort så himla mycket bra för filmhistorien. Så det är ju lite som det med James Cameron. Jag är ju ganska trött på han. Jag tycker inte han har gjort en... jättebra film egentligen. Sen, ja, Avatar 1 var okej, men han har inte gjort det sedan 90-talet egentligen.
Men han har ju bara gjort två filmer efter Avatar.
Ja, precis. Och bägge är jag astråkig på. Men
vad det
är
samma du om
trean? Jag har inte sett den än. Men Kevin Smith, alltså, jag tycker att det var länge sedan han gjorde någonting riktigt bra.
Ja, absolut.
Och jag menar, man vill inte sluta tro på han. Alltså, jag tänker så här, kan det här vara liksom hans comeback?
Nej, jag tror inte det. Jag tycker att tvåan var kass. Den var helt värdelös. Mm. Men samtidigt så kommer jag ju titta lite för att se vad kan han skapa. Jag sitter ju fortfarande och drömmer om att han ska göra någonting som är likt Clerks 2. Det behöver inte vara samma karaktärer. Men han kan skriva.
Ja. Sånt. Alltså, ta Mallrats bara. Alltså, den är så underbar att kolla på. Så, ja. Nej. Och Dogma är ju helt flippad. Det finns ingenting som den.
Nej, men värd att se. Om och om igen. Kan jag säga så här. Den senaste tiden så har jag suttit och byggt mycket Lego. Det har jag pratat om. Och min son har blivit helt hooked. Det är helt galet. Det är, fan, pengarna bara flyger iväg. Alla pengar går till Lego. Och vi har ju slutat köpa så här små grejer. För att det är så löjligt att bara bygga ihop en liten skitsak. Sätta ett hörn och så hamnar den i en låda. Så vi köper ju stora grejer nu. Och nu har ju en av mina drömlegon utannonserats. Och det var ju häromdagen. Så dyker det upp... Ja.
Zelda.
Ja. Det har ju redan släppts ett Zelda med Dockertree. Jag tyckte den var skittråkig. Vem vill ha trä liksom? Det är inte det du tänker på när du tänker på Zelda.
Fast det är ju coolt med Dockertree.
Fast den skulle släppas som typ sats nummer 5 eller något. När
men var det den första som kom?
Ja, det var den första. Och nu kommer den andra då. Och det är ju slutstriden i Ocarina of Time. Där Link och Zelda då möter när Ganondorf blir Ganon. Och det är slutstriden.
Det där är vackert alltså.
Och ja, det är coolt. Det är 1000 bitar. Och jag bara känner att fan, det är det här jag skulle släppt först. Så den är ju så given. Det bara skriker om det. Hebbe hemma var också så här, wow, farsan, den ska vi ha. Jag bara, ja. Och så köpte vi precis Tillbaka till framtiden bilen med Marty och Doc. För vi har precis sett, jag och Hebbe också, alla Tillbaka till framtiden-filmerna. Han är 7 år, han älskar dem. Och här kommer vi också till den sortens filmer. Får vi inte på bio. Nej. Den sorts nya berättelser. Tänk att få det. Tänk vilka fruktansvärt bra filmer det har kommit, men det slutar komma de här nytänk-grejerna. Mm.
Mm. Nu kommer ju då, nu är det ju inte Steven Spielberg som har regisserat Tillbaka till framtiden. Men han, och det kommer ju släppa en ny sci-fi. En helt ny berättelse som inte bygger på någon annan förlag.
Och det är det vi vill ha. Och fan, Steven Spielberg. Där ser jag fram emot.
Jag såg någonstans att på Oscarsgalan brukar ju folk tacka. Och ja, det är väl inte att man tackar Gud och sånt. Men jag såg, jag vet inte om det stämde, men det stod att folk har tackat Steven Spielberg mer än vad de har tackat Gud genom åren på Oscarsgalan. Det säger ändå ganska mycket om vad Spielberg har gjort för filmindustrin.
Jo, men han har, säger man då, Steven Spielberg, alltså, den är så Steven Spielberg-känsla i. Bara det att man kan säga det. Är ju, det säger ju hur mycket som helst om en regissör.
Ja, men när vi träffade Fares där, när vi pratade innan om hur viktigt det var för Fredrik och Filip att träffa honom, och man liksom lägger flera miljoner på att åka till LA för att få en minuts intervju. Liksom. Det säger ju egentligen allt om Steven Spielberg. Det hade man inte gjort för många människor.
Nej, där har vi en... Fan, kul att han är på väg med nytta. Alltså. Är det i år eller?
Det är i år. Det kommer i vår till och med. Så den är med
är det
i vårt avsnitt där vi går igenom filmen.
Spoiler! Den ser ju jättemycket framåt.
Det känns som att vi var lite långsamma i huvudet där när Magnus försökte hetsa fram en ny sci-fi. Och vi satt bara där som två troll. Men nu poppar det för oss, Fredrik. Och vi sitter här och kollar på Magnus som är alldeles lycklig.
Jag vill ju inte bara berätta hela vårt kommande avsnitt nu. Så att jag, därför håller lite.
Nej, det var ju väldigt... Så här, jag blev väldigt lycklig av att höra det. Samtidigt som jag plockat en en stor bonus från ert avsnitt här. Men jag vet att det kommer komma fler bonusar, för jag känner er. Mm. Ni kommer gräva. En sorglig nyhet också. Och den är ju, den är, vad är det för datum idag? Det är 21, den är 21 dagar gammal. Och det är att MTV har gått i graven efter 44 år. Sista musikvideon sänds. Och det de sände var den första musikvideon. Det är ju, för mig som är uppväxt på detta, är det ju skittragiskt, samtidigt som det har inte varit MTV på, jag vet inte hur många år.
10-15 år.
Nej, det är ännu mer. De slutade ju, det är ju 90-talet och början på 2000 som är MTV. 80-talet, 90-talet och början på 2000. Inte ens i början på 2000, tror jag. Jag växte ju verkligen upp med, det här är ju inte...
Jag tror inte jag har sett MTV på 22 år.
Nej,
jag tror 2004 var sista gången jag kollade på det.
Det är ju något sånt där typ. Mm. Men för en annan är det ju, man växte upp med att man sprang hem från skolan för att dra på MTV för de nya musikvideorna.
Läsa
för,
musik.
Ja, men det var ju det man fick alla nyheter. Det, vad kommer det för låta? Vad är det för band som heter nu? Mm. Oj, den där vill jag ha. Och så för, sen när man började spela in dem för att samla dem. Man lärde sig så himla mycket. Jag knarkade.
Ja, men det var ju den tiden Spotify. Det var ju enda sättet att hitta musik på. Man satt ju bara och kolla.
För ja, om du inte drog till skivaffären då. Men det var ju,
nej, men precis.
Så att det var ju helt magiskt. Och det är lite sorgligt. Det var så mycket band som har liksom slagit igenom tack vare den perioden. Och det som är glädjande är att det kommer komma ett specialavsnitt om MTV Geekpodden är framöver. Och det kommer bli faktiskt någonting helt utöver det vanliga. Håll ut. Jag tror det är våren faktiskt, så att det kommer bli väldigt spännande.
Jag har faktiskt också gjort någonting som man tänker varje gång att det kan inte vara så bra. Nej, det går inte. Men nu fick jag äntligen min fru att gå med på att se Gudfadern. Och vi har ju inte pratat jättemycket Gudfadern i den här podden. Men gud vad det håller. Det är så fruktansvärt bra, så jag blir provocerad. Man tänker så här, nej, men det måste ju åldra. Men det gör det inte. Det blir bara vackrare och vackrare, som ett gott vin. Alltså, jag hade så kul. Jag satt bara och log i nonstop i de här två filmerna som är liksom totalt typ 6,5 timmar långa. Och just Marlon Brando, han har sån pondus och han är så mysig i den här filmen, fast han egentligen är fullständigt livsfarlig.
Du pratar först, eller?
Jajamän, det är bara där han är med. Och det som är så gött med Marlon Brando, det är ju att när så här folk i den här filmen, var man i den här, jag vet att en kille som här, Luca Brasi heter ju, en gubbe som är med här, han var så jäkla nervös för att träffa Marlon Brando och spela in en scen med han, men samtidigt skulle han spela en karaktär som var nervös. Så att det blev så himla kul att den här nervositeten var inte för att han var en bra skådis, det var för att han var rädd för att träffa Marlon Brando. Och en till väldigt rolig grej, det är ju att det är en härlig gubbe som heter Johnny Fontaine som har lyckats borta i Vegas. Och han behöver lite hjälp av gudfadern Marlon Brando. Så han sitter där och jämrar sig. Ja, det är så tufft, och kan du hjälpa mig? Och Marlon Brando då, inte i manus, tar och smäller till den här skådelsen som är Johnny Fontaine, bara för att liksom rycka upp dig för helvete och ge han en örfil. Och det här är ju inte i manus. Och den här skådelsen blir ju helt livrädd. Och Francis Ford Coppola bara, det här är så fruktansvärt bra liksom. Och det var grej efter grej efter grej där Marlon Brando liksom gjorde det här.
Vilken trevlig person alltså.
Nej, men han är ju helt galen, men det gör ju också att han blir kanske tidernas största skådis. Man får säga att det var han som formade liksom hur skådisar är. Sen har man ju James Caan då, som liksom slår igenom här också. Man har Robert Duvall, man har Al Pacino i tvåan, Robert De Niro. Alltså det här är en era av liksom...
Andy Garcia med också.
Jo, i trean. Ja. Det är liksom en era av asbra skådisar som kommer fram. Och det finns också en scen som är så bra där, för James Caan, han såg väl att Marlon Brando gjorde lite grejer som ingen räknar med. Och han såg upp till Marlon Brando som alla gjorde, så han tänkte, fan, jag ska också prova att göra någonting. Och då är det ju, när det är ett bröllop där, så kommer det ju lite fotografer och fotar. Men James Caan fattar, men det är ju FBI som bara vill ha bilder på alla oss maffiagubbar.
Ja,
så han går fram till den här fotografen, tar den kameran, slänger den i backen, tar upp lite pengar och kastar den på honom. Och så går han iväg och då får Francis Ford Coppola bara, det här är också hur bra som helst. Och så sa han då, bara, varför kastar du pengar på honom? Nej, men där kommer från betalar man om man gör fel för sig. Så att det är ju väldigt bra sagt också av James Caan. Nej, men ja, jag ville egentligen bara slå ett slag för de här filmerna. Nu har vi bara sett ettan och tvåan nyligen, men de hänger ihop så himla bra. För ettan kom ju 72, tvåan kom 74 och sen kom trean först på 90-talet. Så att det skiljer ganska mycket mellan dem. Men just ettan och tvåan är nästan som en och samma film. Och också tvåan fokuserar ju väldigt mycket på migranterna, de italienska, när de kom till New York. Och framförallt det här med Castro och upproret. Man får verkligen en historielektion utan dess lika av att kolla på de här filmerna. Men vi släpper Gudfadern. Jag ska på Comic Con i Liverpool. Ja, amen. Jag var ju där 2020 senast innan pandemin rockade till det. Och jag ska dit bara för en anledning faktiskt. Det är för att jag har ju alltid drömt om att träffa Schwarzenegger och Stallone. Det är gjort. Men min mamma har ju alltid drömt om att träffa William Shatner. Det är ju liksom hennes husgud.
Jaha. Så att är hon Star Wars-nörd?
Star Trek.
Men förlåt, jag menar Star Trek.
Hon är rå-Star. Nej, hon älskar Star Wars också, men hon är jätte-Star Trek-nörd.
Vad kul.
Så vi har alltid liksom tänkt att någon gång när Shatner kommer, men han har varit väldigt dålig på att komma till Europa. Liksom. Han är ändå 93, gubben.
Mm. Det är sista chansen nu.
Ja, det är verkligen sista chansen. Och man kände liksom, nej, men så jag och mamma kommer bara bränna dit, gör snabbt, träffa Shatner och dra hem liksom. Och bara ta några Guinness på farten såklart. Och det känns väldigt, väldigt kul. Men däremot är man väldigt orolig nu för att han ska trilla av pinn nu när man äntligen har chansen att träffa Shatner.
Är det i vår nu eller?
Ja, det är i vår. Det är i maj faktiskt.
Men vad är det mer som händer? Liverpool kommer. Det måste ju vara ganska stort.
Jättestort. När jag var där 2020, det var ju Mickey Rourke, det var Elijah Wood, det var ju han David Harbour. Alltså det var ju bara topp.
Men vilka är det nu då, förutom Shatner som kommer?
Vet du vad det sjuka är?
Du har inte kollat det.
Jo, jag har det. Men det är bara massa så här tv-serieskådisar som jag inte bryr mig om.
Fredriks dröm.
Ja, så det är bara massa
alla från...
Ja, men det är typ hur många Stranger Things-skådisar. Ja, men det är mycket Stranger Things-skådisar, för de är görheta nu.
Jo, men det ska de ju ha nu. Alltså, ja, de är smarta.
De är på tapeten. Ja, ja. Men jag bryr mig inte om det liksom. Jag träffade han Krulltotten på Comic-Con i Göteborg. Men det var så här, han var ganska otrevlig och ganska förkyld, så jag gick och tvättade händerna efter och skakade hans hand. Liksom. Det var inte så mycket det var inte så när jag träffade Stallone, där man inte tvättade handen på flera veckor. Men
sen när han är den nya Tom Cruise här om 20 år, då kommer du i alla fall skaka hans hand.
Ja, det kan vi alltid säga. Men det som jag skulle komma till här också, som är fint med just Star Trek, det var att jag såg nyligen Invasion of the Body Snatchers från 78, och då är ju en av birollerna Leonard Nimoy, det vill säga William Shatners polare Spock, precis. Och det var väldigt konstigt att se Leonard Nimoy i en roll som inte är Spock. För att jag tänkte på det när jag gick hit idag. Vissa skådisar kommer aldrig kunna vara någonting annat än en speciell roll de är kända för. Och i det här fallet är ju Spock verkligen så. Han ser exakt likadan ut. Mm. Han har det här. Han har ett jättefräckt utseende. Han ser väldigt cool ut. Men han är ju bara Spock. Han kan ju inte vara någon annan. Vet ni någon annan som skådis som man bara tänker, nej alltså, vad jag än ser dig så är det bara liksom, du är bara det. Och det är ganska sjukt att det kan vara så. Jag tänkte lite spontant på The Rock. Alltså han är alltid The Rock, men det är inte så att han är någon karaktär. Han är med sig själv hela tiden. Han blir ingen skådis.
Ja, precis.
Det kan vara. Sen har jag inte sett The Smashing Machine, som de säger är hans typ Mickey Rourke's The Wrestler. Liksom, att han går ur karaktär och det här. Men det finns några sådana skådisar som bara är liksom, de är bara ett med en roll. På gott och ont. Jag älskar ju Spock liksom.
Ja, men Bill Skarsgård kanske är på väg att bli en sån.
Ja, det är leendet framförallt. Det finns ju ingen som bräcker det.
Ja, precis. Kan du hålla med att han är på väg att bli, i och med att det är så mycket It. Både med filmerna och med serien. Och serien kommer fortsätta. Mm. Så att det kommer ju, han kommer nog bli väldigt...
Ja, men man kan väl säga, alltså, om vi tar... Säg en... Om jag säger Chris Hemsworth. Mm. Ge mig två karaktärer han har spelat.
Han är i bilfilmen...
Nej, men namnge dem.
Ja, men ja.
Han är ju Thor.
Han är verkligen.
Han kommer ju alltid vara Thor.
Nej, men han är.
Men jag tänker på actionfilmer på Netflix.
Ghostbusters med tjejerna också, va?
Ja, jäklar vad rolig han är där. Ghostbusters med tjejerna.
Ja, men det är den fruktansvärda filmen.
Ja, den är fruktansvärd.
Men han är någon comic relief i den, va?
Ja. Extraction är ju också en jävligt cool film som han är med i. Men din poäng är 200% sann. Ja, han är Thor.
Ja, men där är det väl egentligen också att många som är i Marvel överhuvudtaget är ju de karaktärerna som de är. De blir kända för det. Mm. Det är så här, vad heter han? Iron Man.
Robert Downey Jr.
Ja. Det är så, vem nu för tiden då kan säga mer han har gjort? Jag kan säga massor om så, men de flesta Iron Man.
Nej, men Marvel-fansen vet ju ingenting om det.
Nej, men jag tror gemene
man... Och han är väl dessutom en Oscar-vinnare.
Ja,
och
men när gjorde han någonting annat?
Ja, nej, men precis, så är det ju.
Det är så pass länge sedan, och de grejerna han har gjort är lite små grejer som inte har varit upp. Så han är ju absolut en sån.
Nej, men på 90-talet när han spelade Chaplin och sådana grejer, då var han ju ändå... Alltså, han var ju där Kiss Kiss Bang Bang också, ja, med Val Kilmer. Jo, men han har gjort ganska mycket coola roller, men i och med att Iron Man är så extremt stark liksom, och som pondus, så alla de här rollerna försvinner bara bakom. Exakt. Även om de är jättebra och antagligen mycket svårare att spela där än vad Iron Man.
Ja.
Vi har ju Mark Hamill som är Luke Skywalker. Verkligen. Det är ju oavsett vad han gör nu så kommer han alltid vara Luke Skywalker. Luke Skywalker.
Ja, han är Luke.
Och samma sak egentligen med Carrie Fisher som gjorde Leia.
Mm. Ja, vad sjukt. Hon var ju också med i den här Invasion of the Body Snatchers. Mm. Så när man fick både liksom Leia och Spock i samma film som är en sci-fi-film tänkte man först, fan är jag med något stort? Alltså The Bloom som du älskar, Jeff Goldblum också. Jättebra skådisar. Ja. Det är bara synd att den här filmen är lite halvplatt.
Ja, jo, men den fan, ändå är en intressant film. Väldigt, ja, väldigt intressant film.
Daniel Radcliffe.
Ja,
Harry Potter.
Ja, men det är också där. Det är också när du börjar med någonting så stort som han gjorde. Alltså han var ju Harry Potter i 8 filmer, va?
Mm.
Och det går ju inte att sudda bort det. Alltså, börjar du med en sån stor grej så kommer du för alltid vara det. Vissa kommer ju förbi det. Kolla till exempel vad heter han? Harrison Ford.
Mm.
Han har ju ändå lyckats. Men det, jo, fast det, ja, precis. Men det är också för att de filmerna har blivit så sjukt ikoniska.
Mm.
Men där har vi någon som lyckats göra väldigt många ikoniska roller, men han förknippas inte bara med en.
Nej.
Men det är ju för att han är så mångsidig, Harrison Ford. Så extremt mångsidig. Mm. För jag menar, tar man han Solo, Indiana Jones och Rick Deckard bredvid varandra, de tre, de är så olika personlighetsmässigt också.
Ja.
Och det är ju det som är så imponerande.
Men han är bitter i alla.
Nej.
Oh, nej. Han är väl lite bitter.
Han är ju charmigt bitter.
Ja, ja. Men det finns en bitterhet över alla.
Men i Blaze,
Indiana Jones, han är ju glimten i ögat.
Han, och, men han är ju fan...
Han är butter i han ju.
Det är ju bara han, sista, han är butter.
Men han är
skjut.
Han är väldigt... Han är ju sjukt nere i Blade Runner. Där är han ju riktigt...
Det är nivåer av att vara lite butter.
Ja, där är han en mästare.
Nu, privat är han ju butter.
Och han såg ju glad butter.
Det är han ju.
Han är jätte...
Nej, jag menar, en av de suraste intervjuer jag har sett.
Han ska ju vara världens otrevligaste människa.
Nej, jag har hört helt tvärtom.
Nej.
Har du inte sett Bruno, alltså filmen, alltså Borat, Bruno-filmen?
Det var länge sedan.
Det är ju så otroligt bra i den filmen, för att båda de är ju bitvis riktigt och sen är det lite dokumentär. Och då ska han, då har han med sig lite filmkamera och grejer, så ska han in på en sån, ja, med produktion i Hollywood, och så ska han säga till dem bara, ja, men jag kommer starta en talkshow, och jag har bland annat intervjuat Harrison Ford. Och då tänker de så här, okej, då är ju ändå den här killen på riktigt, då vill vi ju se vad du har. Och då har han sett att Harrison Ford går in på restaurang och äter, kommit upp med kameran och grejer och bara väntat till buskarna på att Harrison Ford egentligen ska komma ut. När han kommer ut springer han ut honom med en kamera. Han bara, hello Harrison Ford, can I get interview? Och Harrison Ford bara, fuck off! Och går iväg. Och det är ju inte
intervjun.
Och det är det han försöker sälja.
Och hela tiden i det här avsnittet som han faktiskt får köra då, ja, är det ju så här, och snart kommer intervjun och så är det en massa andra grejer. Och sen när den väl kommer i slutet så är det bara den, fuck off, klart!
10 av 10. Nästa intervju.
Elijah Wood. Frodo, ja. Alltid kommer att förknippas med Frodo.
Även om man tänker, alltså han är ju så jävla bra i Sin City, mm, när han är i den här Kevin, den här galningen.
Men, ja,
han,
men det kommer ju alltid, lite roll.
Ja, han kommer alltid vara Frodo.
Ja.
Och så alltid. Peter Dinklage kommer alltid vara Tyrion i Game of Thrones.
100%.
Det är ju hans
100%.
Epos.
100%. Det är ingen Toxic Avenger i mina ögon i alla fall.
Så att... James Earl Jones kommer alltid vara rösten till Darth Vader.
Och Conan, för oss som älskar Conan.
Ja, han förknippar han är ju inte riktigt.
Nej, det gör han ju bara för nördjävlar. Som är, men han är ju Darth Vader så skriker om det.
Men det finns ju några sådana härliga.
Mm. Det är coolt ändå.
Men det här, sånt här är jätteintressant. Och det här kan man nörda ner sig rejält i. Mm. Det är ju, nu var det bara on the fly, men intressant tanke.
Mm. Mm.
Kul. Hörrni, vi har startat året, Geekpodden. Vi är fan på väg mot avsnitt 500, Florian.
Ja, jag kom faktiskt på en sak. Vi har ju faktiskt fått en ny samarbetspartner nu också. I samband med att vi börjar ett nytt år och så vidare. Så vi kommer ju faktiskt nämna lite roliga grejer som händer i den här staden vi spelar in ifrån. Och nu till fredag redan, alltså den 30 januari, är det Classic Rock i Folkets hus i Trollhättan, där man framförallt hyllar Deep Purple och AC/DC som kommer dit. Och sen har vi en till rolig grej på Folkets hus, och det är nämligen Disco Inferno den 10 april. Då är det Micke Syd från Gyllene Tider och Tom Ekman från Freestyle som kommer och kommer briljera med svenska hits. Det kommer bli en disco-show helt enkelt. Och nu kan det inte bli bättre, för att det finns inget diskotek längre i Trollhättan. Det var ju på tidningen nyligen. Lips läggs ner. Alltså, den har lagt ner sedan länge och Slussen. Men den lokalen kommer bli djurfarmacialager. Så det kommer liksom inte vara någon disco längre i Trollhättan. Så då är det viktigt
ett
att det
lager.
Finns. Ja, det kommer bli
bra
lager.
Plats i
Ja, men det, man får säga dock, djurfarmacia är jävligt bra. Det är ett coolt ställe.
Ja, men
det är bra
lager. Att det finns.
Ja, men det är bra lager förvaring, du vet. Man får tänka så.
Framtiden är mörk, vi är återigen.
Framtiden är ljus för fina, fina Trollhättan. Det kommer bli så bra det här.
Fan, jag känner mig som Harrison Ford. Nej, men så här, apropå vår nya samarbetspartner. Så det är ett kulturhus mitt i Trollhättan. Alltså det mest liv i hela stan. Och det är därför vi tycker att det är så himla kul att samarbeta med dem. För det är någonting vi kan stå för också. Så att det slår ett slag.
Nej, men de har ju gjort så himla mycket för kulturen. Och det känns så himla kul att vi får en sån samarbetspartner. Det kommer ge podden många nya härliga möjligheter.
Så är det. Och nytt år innebär ju som vanligt nya möjligheter. Det har vi sagt varenda år och det tar vi faktiskt vara på. För vi gör massor nytt och härligt varje år. Så att vi har ett härligt schema till våren här för er. Både med grejer ni kommer känna igen och med helt nya saker.
Och du ska spoila lite om vad nästa avsnitt kommer handla om. För vi pratade ju lite grann, du önskar lite nya berättelser, Magnus, på film. Men det finns ju också nya berättelser på när det kommer till böcker. Och i podden så finns det en person som nu gör sin romandebut. Och vi tänker inte avslöja vem det är riktigt än. Men vi kan säga att det är ju inte Jonas, för han har redan släppt det på böcker. Så någon av de andra är det ju. Vem det är, det får ni ju då reda på redan i nästa avsnitt. Då kommer det handla lite om hur det är att skriva sin debutroman.
Ja, det är fantastiskt. Vem är Geekpoddens mystery nya författare? Det är vi otroligt stolta över. Och ni kommer få höra ett helt avsnitt om detta. Hörrni, vi tackar för oss här idag. Geekpoddens första avsnitt för 2026. Jag, Magnus Sörensen.
Florian Lindvård.
Och Fredrik Forninger.
Ha det gött, så hörs vi igen nästa vecka.
Hej då!